Kai Korkeaho är nästa person i intervjuserien som ska få väldigt intressanta frågor. Kai, han är ju författare. Han har bland annat gett ut böckerna Gräs det mörkare på andra sidan och Onda boken. Och i augusti kommer hans fjärde roman Röda rummet. Tillsammans med barndomsvännen Ted Forsström så hade ju podden Ted och Kai, och det var ju tillsammans med Ted som Kai även gjorde Radio Pleppo. Och jag och Kai, vi diskuterar bland annat det här.
Och så skulle jag visa honom det enda vi har i Pedersöre, och det är ju lostenen, en stor jävla sten. Och så skulle han få hålla till godo med det, som alla andra som besöker Pedersöre. Alltså 100 av dem handlar om kärlek, resten handlar om knark. Så att det här, så någon sorts blandning av de här, så blir väl en ganska bra beskrivning av allt som jag tycker är fint och vackert i livet. Men att nu skulle det vara hemskt att tvingas vara en hund, måste jag säga.
Hej på dig Kai, hur är läget?
Hej, det är riktigt bra. Det är måndag när vi bandar det här, och det betyder att jag sitter på mitt kontor och tittar ut över staden och funderar på mejl och sånt. Jag brukar inleda veckan med administration, så att det kanske inte roligt alltid, men att läget är bra. Mm. Livet går vidare.
Det är alltid skönt att få undan kanske det mer tråkiga i början av veckan, så tycker det i alla fall jag. Men hej, vad är på gång på skrivarfronten nu? Röda rummet som sagt kommer ut om några månader.
Ja, hör du, jag har fått översättningen till finska, så jag sitter och går igenom den tillsammans med översättaren och mitt finska förlag. Sen så kommer jag att få språkgranskade versionen av den svenska texten också den här veckan, så jag tror att jag kommer att hålla på då och gå igenom liksom små språkliga ändringar. Men i princip är romanen så här helt färdig, och jag bara väntar på att ändå ska layoutas och så. Så går den i tryck, och då går det inte att göra någonting mer. Så att det är både skönt och också så här skrämmande. För att ännu så har man möjlighet att ändra. Men om några veckor så då är det där för evigt. Då får man stå för det.
Jag måste ställa en följdfråga på det. För jag intervjuade här Henry Vårtenvirta här i förra veckan som en låtskrivare. Och han sa att han är aldrig riktigt så det klar med en låt. Och en låt är ju mycket kortare än en bok. Hur är det med en bok? Är du någonsin klar? Är du någonsin så 100% nöjd? Är det så att nu måste bara iväg?
No, just som jag sa, att när man lägger det till tryck, så då på något vis är det oundvikligen färdigt. Men det sägs ju att ett konstverk aldrig blir färdigt, bara övergivet. Och det ligger okay, att man måste på något vis bara i något skede släppa taget och liksom acceptera att nu är det så bra som det kan vara just nu. Och ja, och sen så låta det då möta publiken.
Så är det. Nu, ja, men då kickar vi igång med frågorna. Kom in massvis med olika frågor, och vi ska börja någonstans. Vi börjar med Joel Blomqvists fråga. Hans fråga till dig lyder på följande sätt.
Vad är nyckeln till att göra en framgångsrik podd?
Ja, en bra fråga. Alltså, jag har ju inte gjort så många poddar i mitt liv, och Tom jag har gjort så har jag gjort tillsammans med Ted Forsström, som ju också är min bästa vän. Och det är ju nog, alltså de poddar som jag lyssnar på och som jag fastnar för, så är det inte egentligen så mycket, alltså innehållet och ämnena, för att det varierar ofta, men det som jag fäster mig vid så är relationen mellan de som poddar, hur de interagerar och hur deras personligheter går ihop, och hur, liksom, vad som uppstår när deras olika personligheter möts. Mm. Så att jag skulle nog för egen del tro att det faktiskt är det viktigaste. Att man gör sin podd tillsammans med någon som man har en jättenära och bra relation med. Mm. Sen förstås så finns det ju jättemånga olika poddar. Jag lyssnar också till exempel gärna på journalistiska poddar, olika nyhetspoddar, och där är det ju förstås då en annan grej. Där så ska ju vara väl researchat och väl formulerat. Men en sån här, ska vi säga, pratpodd, så där är det nog personligheterna som är det viktiga, tror jag.
Men du sa där, din bästa vän Ted. Jag tänkte på det några gånger, jag lyssnar ju också på Ted och Kai-podden som väldigt många andra finlandssvenskar också gör. Att det måste ju nog vara en riktig ynnest att få jobb med sin bästa vän. Alltså jag vet ju att många andra jobbar med sina bästa vänner. Någon kanske har en restaurang tillsammans med sin bästa vän och någon kanske har en rörmokafirma med sin bästa vän. Medan ni har fått göra då humor och nu då en podd tillsammans med sin bästa vän. Det måste ju vara en enorm lyckade.
Absolut, alltså jag har nog många gånger när vi har just förberett oss för inspelningar och liksom jag ser Ted på armen eller på andra sidan på bordet nu under pandemin har vi oftast spelat in på distans. Men innan inspelning så det här att har vi alltid liksom ett samtal så här helt om andra saker och också lite grann om vad vi tänker prata om i podden, men oftast bara helt så här att hur är läget och vad du håller på med sen senast och då tänker jag nog ofta att ja, nu är det ju otroligt att man kan få betalt för det här. Ja. Att man får sitta och liksom umgås med sin vän. Mm. Så att jo, det är nog en jättestor ynnest.
Hör du, vi ska gå vidare till Nästa fråga, den har kommit in av Josefin Silén. Då går vi in på lite författarskapet. Den låter på följande sätt.
Har du någon gång råkat ut för skrivtorka? Och om du hade så, hur kom du ur den?
Ja, om det med skrivtorka menas att man inte skriver på ett tag så har jag ju absolut haft såna tider. Det pratas ju ofta om idétorka, det har jag nog inte egentligen haft, utan det är nog snarast så att jag har liksom alltid lite väl många olika idéer som jag gärna vill arbeta med, men att ibland är det som att texten inte riktigt vill komma, att jag sitter mina ofta 8 timmar om dagen och alltså ger det faktiskt allt jag kan, men att det är som att orden bara liksom låter fel och ingenting riktigt känns rätt, och det där är ett skede som jag alltid har med typ alla texter då och då. Och jag vet också liksom efter 10 år att det, eller alltså det är nu 10 år sedan som jag började liksom arbeta på heltid med författande, så vet jag liksom att det nog går över efter en stund, bara man är tålmodig och inte ger upp. Det är liksom en, jag menar, skrivande hör ihop med alltså med självförtroende och med energi och med måendet på hemskt många olika vis. Mm. Och här så är det liksom ännu efter 10 år inte så att jag vet hur man ska liksom arbeta för att det alltid ska vara så att säga lätt och underbart och skönt. Utan jag har på något sätt accepterat att det går upp och ner och att jag har tider då det är ganska jobbigt och när texten kommer långsamt. Men tack och lov så kommer då igen de här stunderna då allting känns bara möjligt och underbart och lätt och texten känns levande och bra. Men så ja, absolut har jag.
Men på ett vis ganska, inte vet jag nu, skönt, men att det är väl bra att det variation i vardagen sägs ju vara det bästa. Om allting bara flyter på så visst skulle det vara underbart. Men då kanske man inte uppskattar det och går riktigt, riktigt bra. Utan om man är ner då, att inte går riktigt så mycket framåt och sedan då går framåt så måste man ju vara väldigt nöjd. Och hela livet måste ju på något vis bli bättre när det flyter på jobbet, eller?
Så är det nog. Och de här dagarna just när man alltså stiger upp i tid, man har förberett sig, man har sovit bra, man har motionerat, allting borde liksom vara nu då optimalt för att man ska kunna skriva. Och sen så 8 timmar senare och man har suttit med det här dokumentet och man har inte lyckats få någonting gjort som känns vettigt. Alltså det är hemska dagar är det.
Ja.
Men om man orkar med dem så kommer alltid nog in något skede då de här belöningsdagarna ska vi säga. Mm. När man plötsligt klarar av det som känns omöjligt.
Mm. Yes. Hörru, vi ska fortsätta nu till Kjell Simonsas. Kjell, han har faktiskt skrivit 2 stycken frågor till dig och de är väldigt intressanta båda 2. Jag ser fram emot att ställa dem till dig. Och den första av Kjell kommer nu.
Kai, min älskade vän, givetvis måste jag fråga något om Alice Cooper. Jag får ställa dig en fråga, för det är ju honom vi mest pratar om när vi träffas. Du står värd för Carpool Karaoke. Du kör Alice Cooper sitter bredvid dig. Du får välja 5 Alice Cooper-låtar att sjunga med honom medan ni åker runt. Och ni åker alltså runt i Pedersöre. Vilka låtar och vilka ställen visar du honom?
Voi Kjell, nu vet ju Kjell sen kammalt att jag då är ett enormt fan av Alice Cooper. Jag har lyssnat på honom än jag var barn. Det var faktiskt den första skivan som jag någonsin ägde. När jag var 6 år gammal så var Alice Coopers Trash-skiva. Mm. Så att det här förstås skulle vara underbart att få göra. Och det som är roligt, jag är ju ingen sångare. Jag gillar att sjunga, men jag är väldigt dålig. Men det är Alice Cooper också. Och hans liksom, alltså hans, ska vi säga, bredd när det handlar om tonomfång och så är typ identisk med mig. Så att jag kan egentligen rätt så bra sjunga alla Alice Coopers låtar, för vi har samma liksom röstläge. Så att, men jag ska ställer nog, tror jag, främst äldre låtar. Han har ju hållit på sedan början av 70-talet och gjort liksom enorma mängder skivor. Och det skulle nog vara de här Is It My Body, I'm 18, No More Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies. De här klassikerna skulle jag gärna sjunga. Och så skulle jag visa honom det enda vi har i Pedersöre, och det är ju lostenen, en stor jävla sten. Och så skulle han få hålla till godo med det, som alla andra som besöker Pedersöre.
Oj, oj, oj. Det är så många gånger jag har kört förbi och tänkt att oj, losten, dit skulle man borde fara. Och nu då, då man inte kan resa på, så måste man ju se de här ställena som ligger nära till och som folk då rekommenderar. Så att då blir det väl
säkert. Ja, men vet du vad, Hannes? När alla de gånger du har kört förbi så har du gjort rätt val. Och du ska fortsätta göra det där valet varje gång du kör genom Pedersöre.
Okej, okay. Jag fortsätter med det. Nåja, vi ska till Kjells andra fråga och den kommer här.
Nåja, Kai. Nu är det en sån situation att du skriver på en sån här jättestor book deal till USA. Och det betyder alltså det att dina böcker kommer att finnas i varendaste en affär på paradplats i hela USA. Men du måste skippa namnet Kai Korkeaho i och med att det är för svårt för jänkarna då. Och istället så får du välja ett amerikanskt pseudonym åt dig. Förnamnet ska vara ett bilmärke, efternamnet en amerikansk stad eller delstat. Vad blir ditt amerikanska författarnamn?
Okej, det här var väldigt specifikt. Jag har ju förstås som hemskt många författare den här drömmen om att de en dag ska ringa från något stort amerikanskt förlag. För det skulle nog vara drömmen att få göra den här booktouren till alla de här små städerna i Mellanvästern och i södern och så här. Alltså, det var väldigt specifika krav på pseudonymen där. Jag måste säga något så här, jag vet inte, Audi kan det ju vara, det låter ju så här europeiskt. Och sen någon bra amerikansk stad som skulle låta tufft, vad skulle det vara då? Denver kanske, Audi Denver.
Ja.
Det låter som en äldre dam som skriver deckare. Och det säljer ju bra.
Ja, men då har vi det. Vad snabbt du kom på ändå.
Ja, men jag liksom har ju alltid haft komplex också med mitt eget namn. Just det, men det är rätt så komplicerat. Det är ett pindestreck och sen är det litet A i AH. Sen är efternamnet finskt och förnamnet svenskt, alltså skrivs med J. Och det är liksom helt omöjligt. Så att egentligen alla namn är liksom bättre än mitt, så att jag skulle gärna heta Audi Denver till exempel.
No, men perfekt. Bra svar på 2 jättebra frågor av Kjell Simonsas. Vi ska fortsätta med bra frågor.
Tack Kjell.
Ja. Här har vi till näst Christian Vågärvi, det här som hade också en intressant fråga till dig.
Morgon Sky. Ett sånt här scenario. Du får äta middag med 3 personer, levande eller döda. Vilka 3 väljer du och varför?
Jaha, humorgruppen Kai.
Ja, där var det då. Men
så får vi prata dialekt och liksom, så blir det så här avslappnad stämning, tror jag.
De har du ju säkerligen ett middag med tidigare dock.
Jag tror vi aldrig har ätit middag. Det känns som att de inte riktigt så här middag. Det är mera så här takeaway från liksom något alumi ställe. Men att det här, jag ska hemskt gärna liksom ta en sån här liksom långa skolans hedda med liksom många rätter och liksom vin och allt det där. För då har man ju ganska bra samtal oftast. Och det skulle kunna vara helt spännande.
Ja, det håller med. Jag håller med. Nu har vi lämnat Christian Bojärvis fråga där. Så får vi till Geir Rönnings fråga istället. Och här kommer den.
Vilken författare genom alla tider skulle du allra helst vilja bjuda in till er podcast? Levande som död.
Ja, vem skulle jag vilja prata med? En svensk författare som heter Lena Andersson har jag länge beundrat. Hon är ju väldigt uppburen och erkänd på alla vis och så här, och skriver också väldigt bra kolumner. Men hon har en sån här, alltså, som jag liksom beundrar jättemycket och också saknar i podden, att på något vis väldigt snabbt kunna formulera sig kärnfullt och exakt. Mm. För det här, jag menar, alltså speciellt i ett podcastformat där man liksom diskuterar med varandra, så är det lätt hänt att det blir så här pladdrigt, och det menar jag inte alltså att det är en tålig sak, men ibland saknar det där att det låter jättegenomtänkt och exakt även om det är spontant. Mm. Och det tror jag att Lena Andersson skulle kunna bidra med.
Ser du bara, då hade vi svaret där. Lena Andersson, tack för det, och vi går vidare till nästa fråga. Då har vi Elisabeth Rehn som står på tur, och hennes fråga lyder på följande sätt.
Kai, om du skulle leva ditt liv som hund, vilken ras skulle du vara?
Ja, det skulle vara hemskt. Jag har ju ingen stor respekt för hundar. Alltså, så här, jag har alltid upplevt att de är väldigt enfaldiga och irriterande. Och rätt så, på något sätt så här, att jag liksom har ingen respekt för dem. Och det här, men med det är inte sagt att jag inte unnar alla då sin livslögn då, att de lever med hundar och älskar det. Men att alltså jag skulle ju vara någon sån här typ någon sån här Jack Russell terrier, så här att jag ändå skulle som så här lekfull och på något vis vad ska vi säga oemotståndlig i min enfald då. Mm. Alltså att jag skulle som gärna förstås väcka de där människornas känslor att oj, honom vill vi liksom leka med, och liksom att honom vill vi ta hand om. Men ja. Men att nu skulle det vara hemskt att tvingas vara en hund, måste jag säga.
Okej. Nå, hörru, tack för ditt svar. Vi får vidare till faktiskt Elisabeth Rehns andra fråga, och den kommer här.
Gråter du i smyg på bio på riktiga snyftfilmer?
I smyg på det viset att det är ofta mörkt i salongen och ingen kanske märker det. Men ja, jag gråter ofta på bio, och det är ju skönt. Jag liksom älskar den där känslan också av att vara helt på något vis uppslukad och berörd. Och jag menar, jag gråter också när jag läser böcker. Jag gråter när jag läser, när jag lyssnar på konserter och så vidare. Alltså konst i allmänhet är ju, tycker jag, väldigt liksom emotionellt drabbande. Och så att det är nog inget som jag smyger med.
Mm. Nej, jag håller helt och håller med. Jag är också en sån som bölar hur mycket som helst. Jag läste just boken Grabben i graven bredvid, och jag vet, de sista sidorna, så det var nog många våta sidor där för mig, och man vill ju bara nöt sönder boken snabbt som möjligt, så man säger nej, vad händer då? Men också på bio och så vidare, så är nog en sån som bölar jag. Och jag tycker framförallt att det är skönt just efteråt, att det är nog som en skön känsla efter att man har pylat lite, tycker jag i alla fall. Vad tycker du?
Nej, men absolut, och jag tror väl att det är väl, om nu gråten har någon fysiologisk liksom orsak, så är det väl på något sätt att rena tankarna och liksom rena medvetandet från ja, olika saker som det behöver bli av med.
Mm. Nu har vi tar Alva Nygårds frågor till näst. Den första låter på följande sätt.
Hallå Kai, jag undrar, hur tror du humorn har påverkat ditt liv?
Jag vet ju att jag använder humor hemskt ofta som en försvarsmekanism och som en mekanism att på något vis uthärda. Och också liksom i vardagen, alltså Till exempel nu under pandemin när jag och min man har liksom under ett år som ju hemskt många säkert nu då kan känna sig då, alltså att vi har ju omgåtts mer än någonsin och på ändå rätt så begränsade ytor, att vi har ju omgåtts väldigt intimt, väldigt mycket, och det är ju underbart, men alltså det har ju också förstås känns i plan som att nu omgås vi liksom mer än vad man kanske borde omgås. Mm. Men att humor där tycker jag liksom att hjälper upp att liksom att om inte man har någonting nytt att prata om en dag, så att sitta liksom och typ nästan improvisera, liksom leka fram alltså idiotiska scenarier eller bara liksom, liksom häva ur sig små roliga analyser av någonting som man ser från fönstret så här, som jag, alltså bara helt som en sorts lek. Så det här tycker jag hjälpt oss helt jättemycket. Och sen förstås, i och med att jag ändå har arbetat med humor, så har ju humorn gett mig också mat på bordet. Det här, ja, vi alltså rent konkret, vi gjorde en teaterföreställning i Vasa som hette Pleppo 2, som var en humorshow, och den gick väldigt bra, och den gav mig ekonomiska möjligheter att få ett banklån och köpa en lägenhet, så att utan humor så skulle jag ju, alltså det som blir väldigt konkret när man liksom drar skämt, får lön och köper en lägenhet, så då inser man att ja, men det är väl det här jag jobbar med.
Ja, no, exakt. Ja.
Så att så liksom, ja, humorn har inverkat och inverkar liksom på väldigt många praktiska och emotionella plan.
Tack för det svaret, Kai. Vi tar Alvas andra fråga, och den kommer här.
Vilken Beatles-låt beskriver bäst ditt liv?
No, det finns ju 200 stycken, och de handlar ju, alltså 100 av dem handlar om kärlek, resten handlar om knark. Så att det här så någon sorts blandning av de här, så blir väl en ganska bra beskrivning av allt som jag tycker är fint och vackert i livet. Nej, men vad ska vi säga? Alltså, John Lennon skrev ju väldigt personliga låtar, och jag tycker ju om när det blir personligt och när det på något vis märks att det finns en emotionell botten där. Så att om jag nu då skulle säga en Lennon-låt, så kanske det är, ja, men jag säger I Want You, She's So Heavy. Det är en låt som alltså till sin text är väldigt lätt. Han vill ha Yoko Ono, men att det är som ändå på något vis att man kan läsa den som då, att han längtar efter mera av allting i livet. Han vill ha liksom mera liv med alla kryddor. Och det är väl någonting som känns extra aktuellt just nu när man inte riktigt har haft möjlighet att göra så mycket under ett år här. Och sen dessutom den där musiken går helt jättebra ihop med känslan där. Alltså det finns ett sånt här akkord som jag tror George Harrison uppfann. Eller som han gjorde så här känt, och det på något vis uttrycker precis den där frustrationen, den där längtan efter att nu jag vill ha liksom, jag vill ha mer.
Ja.
Så I Want You, She's So Heavy från Abbey Road, den låten ska man lyssna på.
Tack för det svaret, och så hoppar vi vidare till Emma Arnios fråga till näst, och den kommer här.
Om du skulle måste rekommendera en bok till presidenten, vilken skulle det vara?
Till Sauli Niinistö en bok. No, alltså, jag läste nyligen om en klassiker av Per Lagerkvist som heter Dvärgen, och den handlar om människor på något vis är både onda och själviska, men ändå har möjligheten att välja bort det på något vis, kanske man kan säga. Och jag tror att Niinistö skulle uppskatta den här bokens på något vis, alltså så vad den har att säga om människan, och jag tror också att det för en ledare kan vara bra att som läsa den. Den humlar inte liksom med människan och med ansvar och så. Och den, ja, alltså jag vet inte, alltså jag tycker jag blev på något vis drabbad, alltså att jag på något vis såg människan på ett annat sätt efter att jag hade läst den nu igen. Så att jag tycker att den skulle säkert Niinistö kunna både ha glädje och intresse av.
Ser du bara. Stort tack för det svaret. Och då går vi vidare till Heidi Kuuttinens fråga och här kommer den.
Om du skulle ha en superkraft, vad skulle det då vara för superkraft och varför skulle du välja den här superkraften?
Nå, det skulle ju vara kiva att ha så här fotografiskt minne och kunna läsa jättesnabbt och på något vis ta in information och den skulle bli kvar där. Jag är så här hopplös med att glömma saker och så här. Så att lite Lisbeths Hallander skulle vara bra att ha i mig, tror jag. Mm. Ja, alltså, och jag menar inte att man ska stressläsa böcker för det, men det skulle vara roligt att kunna läsa någon sorts faktalitteratur och efteråt minnas åtminstone någonting. Ja. Och jag upplever att jag liksom läser och är så här helt att wow, det här var så häftigt, och sen när jag ska återge det för liksom en dag efteråt så har jag glömt allting, och det stör mig jättemycket.
Jag håller med, jag har precis samma, att jag håller på att läsa en fotbollsbok nu av Erik Niva. Och superintressanta historier där, jag har ett stort fotbollsintresse, men direkt efter jag lagt ner boken och funderat på det nästa dag, men vet inte vilken spelare berättade om igår och vad var det som hände, så att, nåja, jag har många gånger tänkt att jag skulle vara som IT, du vet när scenen när IT läser böcker och då lär han sig allt, vet du, då kan han läsa supersnabbt, så jag skulle lite vilja ha den där IT-grejen, ja, att du bara tar fram en bok och så rush, och så vet du allt som står i boken. Jag tror jag skulle vara en fantastisk superkraft.
Det finns ju också i Matrix det här när de laddar upp på något vis kunskaper i deras hjärnpark och sen så är de på något vis plötsligt kung fu-mästare och så vidare. Så att någonting sånt skulle vara helt otroligt att kunna på något vis ta in kunskap effektivt och snabbt.
Ja, och nu när du sa här innan att jag skulle vara mer som IT så till ha den Matrix-grejen skulle faktiskt vara 100 gånger bättre, för du lär dig mycket mer på en vis. Nåja, bra svar. Det här vi tar faktiskt den sista frågan nu. Den har kommit in av Henry Vårtenvirta och här kommer den.
Tjena Kai, du och Ted har vågat med mycket under åren, men vad är det brutalast ni inte har vågat publicera?
Ja, vad är brutalast vi har gjort? Vad är det? Alltså ofta orsaken till att vi inte har publicerat någonting är ju för att vi har tyckt att det inte blev så bra eller att det inte höll måttet, och sånt finns det ju en del av nu. Sen är det ju saker som känns bra i stunden och sen några år efteråt så känns det som att man inte har någon aning om vad man egentligen tänkte när man gjorde det och så här, och så önskar man att det skulle gå att avpublicera, men så funkar ju inte livet, utan man får stå för det man har publicerat. Det gjordes ju så här fler avsnitt av Mumin visar allt, eller åtminstone ett par tror jag, som vi sen aldrig publicerade för att vi inte hade lov, eller för att vi alltså var under hot helt enkelt att vi skulle alltså ha fått rättsliga påföljder om vi skulle ha gjort det. Så att det är väl det brutalaste och mest olagliga då som vi har gjort, som vi inte har publicerat.
Ja, okej. Men alltså, ni har nog gjort jättemycket, ni har varit på gränserna nog med många gånger, men är det mycket som ni har publicerat sig för 10 år sedan, någonting liknande som ni idag så att okej, det här skulle vi aldrig publicera idag?
Ja, eller åtminstone skulle man göra det på ett annat sätt, tror jag. Alltså att det finns vissa sådana här rätt så tidiga försök till videohumor, alltså någon sorts animerade saker som alltså var välgjorda och välmenade, men exempelvis är lite för långa och som alltså har inte det där tempot som skulle behövas för att liksom humorn ska komma till sin rätt. Och sen hade vi ju, alltså jag menar, vi spelade ju in en gång en hel pilot till ett sketchprogram för tv, och vi hade skrivit liksom hundratals manussidor. Och vi skulle göra 8 avsnitt, men vi gjorde då en pilot, och sen när vi allihopa då samlades då i ett rum för att se på det då med alla som hade varit med i teamet, så efteråt så var det bara en sån här känsla av att ja, nej, men det här ska vi nog kanske inte göra nu. Att det här blev nog inte bra. Och det här, där så var väl vårt fel att vi var dels ganska oerfarna. Och sen att vi försökte göra radiohumor på tv, och det, det gick inte, alltså det är som ett helt annat medium. Men det publicerades ju aldrig, så att jag menar, det, man måste ju få liksom försöka och misslyckas och försöka och lära sig och göra om och så vidare.
Men det är ju sist och slutligen som man lär sig också.
Nej, men exakt, exakt så är det. Och den där idén om att man ska genast vara bra på någonting, så det är bara... Det är bara Lisbeths Salander och sånt som har den egenskapen.
Men. Ja, så är det, så är det. Men det måste ju ändå kännas nog bra. Jag menar att, alltså, mycket av de här sakerna som ni har gjort, till exempel Radio Plepp och det brutal rå humor och så vidare. Alltså, nu måste ju kännas ändå ganska kul att det här lever kvar. Det kommer att leva kvar flera år ännu. Så det måste ju kännas som jättenajs. Och någon gång var det så där att en liten klapp på axeln åt dig själv och Ted, för att ni har lyckats åstadkomma det som ni har åstadkommit.
Tack, inte du säger så. För nu är det ju alltså det här att eventuellt kanske det som gläder en mest när man liksom hör om, eller när någon skriver åt en, alltså att någon karaktär eller något uttryck eller någon situation från någon sketch som vi har gjort, så är liksom på något vis en del av vokabulären eller av vardagen. Alltså om jag återknyter till det här, just att jag och min man till exempel under pandemin liksom leker hemma, att vi som improviserar och liksom, ja, alltså skapar olika scenarier och som bara är absurda. Så att om någon kan liksom använda någonting från Radio Pleppo eller från någon sketch vi har gjort för att få vardagen att bli mer dräglig, och så är det ju det häftigaste. Då är man ju jättenöjd.
Så är det, så är det. Nu ja, du Kai, där var alla frågor till dig. Det var ju lite att fundera på, men inte så farliga frågor, va?
Det var jättefina frågor, och det här, jag är jättetacksam till alla som ställde mig frågor, och till alla som har lyssnat förstås.
Men du, stort tack för det här, och stort lycka till nu med, som sagt, den nya romanen som kommer ut i augusti. Röda rummet heter den.
Tack ska du ha.